Fast hur vet du om det ser dåligt ut? Eller det ser ju ingenting ut.
Nej, men om den inte startar alls bandspelen.
Ja, då är det då ser då det dåligt, dåligt ut.
Om den startar så är det bra.
Jaha, okej. Okay. Det är bara dem. Du kan inte bara säga att den är igång.
Ja, den kan inte vara ganska bra igång, bandspelen.
Nej, men då... Men då är den ju igång bara, men det är inte bra, men inte värdera huruvida det är bra eller dåligt.
Jag ber så här, vi kommer ursäkt. Vignett. Det måste man väl kunna säga att något är bra när det funkar ja, som det ska.
Det är en sån dag idag. Ja. Inget är bra. Välkomna till Crazy Town med mig Josefin Johansson.
Det var kanske den minst entusiastiska presentationen du någonsin gjort. Jag heter Fredrik Svensson.
Då har du inte varit med på Laholms kulturfestival. Det var en ännu mindre entusiastisk presentation.
Var det nu nyligen?
Nej.
Det var det du har berättat om förr.
Jag bombade boken, ja.
Ja, har du läst Jag bombade boken?
Nej, jag har fortfarande inte fått den. Det Nej. Var ju det här fantastiska att det kom en lapp av vi hem till Moa Lundqvist, det vill säga min gamla lägenhet.
Just det.
Hon skickade den till Stockholm, då var jag i Malmö. Sen åkte jag till Spanien, nej Italien, sen åkte jag hit och fick lappen, åkte ner till Malmö, skulle hämta ut Jag bombade. Då hade de skickat tillbaka den till förlaget.
Aha, jag förstår. Men hur tänkte Moa Lundqvist där? För att även om det är du som ska ha talongen, avin, yep. Så har du ju ingen glädje av den i Stockholm.
Men jag tror den var i ett kuvert, för det var en rekommenderad avi-talong.
Så bra, alltså att du verkligen skulle få boken då.
Precis.
Det här är alltså en bok som vi har varit med oss, en antologi om stand-up som vi har varit med och skrivit.
Tänk vad kul att ha läst. Jag var med dessutom i radio i PP3. Till och med Per Lernström har läst mer i den boken än vad jag har. Han bara, jag läste ju många roliga historier, eller hur Sofin? Ja.
Ja. Jag är i samma båt, Aron Flam då, som har varit redaktör för den här boken. Han blev lite småputt, såg jag. Eller märkte jag att jag inte hade läst boken. Men jag hade ju supergärna gjort det om jag bara fick den.
Men du har inte fått den heller?
Nej, mig är det inte ens någon som försökt skicka en talong.
Ja, men det är ju för att, det sa jag väl i någon annan podd, att han hade blandat ihop avtalen. Så Aron Flam hade glömt att skriva adresser eller sådana förklarande vem det var till avtalen eller kontrakten. Så det är bara en massa underskrifter han har nu. Aha. Så han får försöka sitta med en sån kalligrafibok och försöka lösa så här. Eller vad heter det? När man löser sån handstils.
Det är Hasse Brontén. Hasse Brontén känns ju som en som har en lättydd namnteckning. Eller? Det blir helt tyst. Hallå, Jossan?
Vilken chock jag fick när du försvann.
Vet du, för jag hade sagt någonting precis när vi försvann som inte var så häpnadsväckande. Jag tror jag hade sagt typ, Hasse Brontén har väl en lätt... En handstil som är lätt att tyda, skulle jag gissa. Och då var du helt...
Hur kom Hasse Brontén in i det hela?
Jag hade börjat prata om honom. Då kanske du hade försvunnit. Eller jag hade försvunnit från dig.
Ja, du hade försvunnit, ditt internet var nere. Du pratade för döva öron.
Ja, för jag pratade om Hasse Bronténs handstil. Och inte särskilt mycket, men så,
jag önskar jag hade hört det, låter det ljuvligt.
Han har säkert en handstil som inte är så svår. Och då försvann du. Det var som att det gjorde dig så häpen så du saknade ord.
Ja, men tror du vad du menar nu, att anklagade Hasse Brontén för att ha liksom en autograf som en femåring?
Nej, men att han skriver tydligt. Jag bygger inte det på någonting. Förutom folk som skriver väldigt mycket har ju ofta dålig handstil.
Ja, men han måste ju skriva en massa så här fortkörningsböter och sånt ju.
De tror jag han plitar ner mycket noggrant med så här. Inte, jag tror inte ens han skriver skrivstil.
Nej, just det måste ju vara en i varje ruta. Så att okej, då har han väl skrivit en bokstav i varje ruta på den underskriften. Så Hasse Brontén har fått boken, men alla de andra måste han anställa en sån där människa som tyder handstil på Liseberg. Alltså,
grafolog.
Ja, det var så roligt när mamma tvingade min pappa att göra det på Liseberg när jag var liten.
Det här låter som en underbar historia. Jag visste inte ens att det fanns grafologer på Liseberg.
Jo, men det var alltid så på Liseberg, så fick vuxna. Det var den liksom enda roliga grejen som mamma och pappa tyckte, eller mamma bara tyckte det var kul på Liseberg. Hon hatade ju åkas grejer och liksom och sådär. De kunde aldrig dricka för de körde bil lite och sånt där.
Uh-huh.
Så det var ju bara då att dra pappa till den här grafologen. Han fick skriva sitt namn och sen så kom det ut en utskrift som berättade vad han var för slags person.
Och det här, men din mamma tyckte inte om att göra det själv, för om hon nu tyckte det var så roligt med grafologi.
Jo, men jag tror hon gjorde nog det själv, men hon fick alldeles så häpnadsväckande svar som min pappa fick då. För att han är ju ändå, gör en ganska reserverad kille liksom. Ja. Han kan skoja och skratta på fest och kalas och sådär, men hemma var han ju ändå rätt trist liksom. Ja. No offense pappa, om du hör detta, vilket du aldrig kommer antagligen göra för ens dator. Eller du har fått en dator nu, men du vet inte hur internet fungerar. För vi har inte kopplat in modemet till det igen. I alla fall. Så då var det ju alltid så. Den här killen skulle kräva en charmkurs. Men, och det var ju på den tiden jag trodde att det fanns charmkurser. Och mamma som brukade skoja om att pappa åkte på charmkurs när han fick åka på utbildningar i Televerket. Så var det så. Ja, pappa var på charmkurs.
Jag förstår. Men jag visste inte. Det är ju dissig spådom man får
det. Det var det verkligen. Det var inget så härligt... liksom horoskop där det är så, åh du är kreativ och allt det där.
Nej, för det är det, för det är ju lättare att få folk att tro på när det är lite mumbo jumbo inblandat, så säger man så här, ja, men... du kommer vinna på lotteriet. Så vill man ju bli lurad.
Exakt den de ville åt. Det var liksom kvinnofällan, höll jag på att säga. Men det var den, liksom att det är lite vast om sin make man får höra.
Ja. Jag förstår. Jag tycker det här låter fantastiskt. Jag har varit så mycket på Liseberg som barn. Jag har inget minne av någon grafolog.
Nej, men dina föräldrar, vad gjorde de på Liseberg?
De är ganska självuppoffrande. Jag tror de levde några år när vi var barn, vi deras barn, när vi var barn, uh-huh, på riktigt.
Uh-huh.
Så jag tror att de liksom levde mycket för, jag tror liksom för oss på något liksom självutplånande sätt. Så att jag tror de kanske liksom stod och väntade och tittade medan vi åkte grejer. De kanske
ja, men jag tror
de kanske satt och söp också, jag har ingen aning. För jag,
men du vet ju hur jag är. Jag är ganska så, jag utgår mycket från mig själv och inte jag underhållen, så skriker jag högt.
Ja.
Jag tror att jag har ärvt det draget av några personer.
De enda du kan ärva saker då?
Precis. Ja. Så jag tror att mamma blev så, hon kanske lät oss åka några, men sen blir hon för uttråkad. Så då var det mer, nu får vi gå och äta någonting. Nu ska vi gå och titta på den här konserten med den trevliga Carina Häckner. Nu ska vi, ja. Och så fick vi gå och göra sånt också, tror jag. Så det var aldrig så att det var ju roligt också med Liseberg. Men det var ju aldrig så att det var för roligt. Det var aldrig så att det var liksom fullspäckat, nu är jag trött. Utan det var ju, man gick ju alltid därifrån wanting more.
Ja, nej, jag åkte ofta därifrån. Lite som nu när man, alltså, jag var där tills jag bokstavligt talat spydde. För jag har ju också ärvt saker. Till exempel min mammas åksjuka. Ja.
Så då var du där en kvart och sen gick du hem?
Nej, men man håller ju hela tiden på att utmana sig själv. Att, ska du inte åka den här grejen nu? Eller också andra håller man på att utmana. Och det fanns ju vissa åkattraktioner där som jag visste att åka den här så kommer jag spy. Men till slut så blev det ändå oemotståndligt att göra det.
Men alltså det är där de har ett stort problem, Liseberg och alla andra nöjesfält runt om, att de har inga, de har karuseller som är anpassade för barn, de har karuseller som är anpassade för unga vuxna och folk som tror att de är vuxna som tror att de är unga. Mm. Men det finns ju inte den åkattraktionen som är för en vuxen och ett barn.
Vad menar du?
Nej, men alltså till exempel,
jag som båda tycker är exakt lika rolig.
Ja, och att båda kan tycka, ja men den där åker vi, ja det gör just vi det. Och för den är anpassad i rätt korrekt i storlek till oss båda, för ingen tycker det är roligt att åka den som är för stor eller för liten.
Nej.
Det är inte kul att sätta sig i den sagoslottet tunnan en gång till.
Det är kanske bara någon månad man har mellan det att man kan åka samma, alltså man kan åka med sin förälder, båda tycker det är fett, och man tycker inte det är töntigt att åka med sin pappa till exempel. Det är så oerhört kort tidsspann där de här cirklarna skär i varandra.
Man matchar liksom turen till Liseberg just den månaden. För att annars så, det kan ju vara att man är redo i juni och sen redan i augusti så är man så, aj, fuck off.
Ja, precis. Det är en väldigt exakt vetenskap det här. Som Liseberg borde ju köpa den av oss, för här finns ju pengar. Eller så
på vilket sätt pengar finns det där? De har ju pengar, de har ju ganska så lönsam industri redan.
Absolut, de har ett företag som går bra utan vår hjälp.
Mm.
Ska jag berätta vem jag såg på vägen hit?
Var det E-Type som färg utväxten? För det såg Marie på vägen till Elmundo igår. Det var det härligt att höra.
Bra gissat, men du vet ju att jag inte är i närheten av Elmundo. E-Type är mobil, han kan flytta på sig. Jag såg Jacques Werup.
Ja, jag är säkert
sån,
roligt för dig.
Jag var rädd att internetuppkopplingen är dött, för du gjorde en sån Hasse Brontén tystnad.
Nej, men jag har ju sett Jacques Werup själv några gånger och det har inte varit en härlig syn. Så att jag beklagar väl sorgen då för dig.
Nej, men Det är väl inget att beklaga, och det är väl ingen kändisbotting att komma med egentligen. Jacques Werup i Malmö också, där han väl är.
Nej, varför gör du inte den här Wikipedia-länken nu? För jag tror inte att Jacques Werup är liksom vitt känd bland våra
nej, men nej, han är inte så allmänt känd. Nej. Han är väl poet, får man väl säga.
Ja, jo, jag skulle säga att han är också en av de här ståupp-poeterna som ska stå och prata, inte en estradpoet, men mer en sån som ska hålla på och leva ut och skoja och skratta kanske samtidigt.
Spela lite jazz, menar han. Ja, men han tillhör ju ett gäng, vad heter de, Fredagsbarnen. Jacques Werup och tror, kan det vara Chrisses farsa som är med där?
Oj, det, nu är det smalt.
Nu är det jättesmalt, vi rotar inte ner oss i Malmös poetvärld.
Men, nej, det kan du göra på din egen fritid.
Men, ska jag berätta vad som slog mig när jag såg han? För han ser ju, ja, men han ser ju lite skör.
Härlig ut.
Nej, men han gör väl inte, han ser väl skör ut.
Ja, det gör han.
Och lite gammal.
Mm.
Men det är något speciellt med, han är ju en jazzig kille, har han ju varit en gång i tiden.
Ja, alltså, spelat... du sa ändå som att det var nutid, han är en jazzig kille. Du har också bara är och kille i samma,
ja,
mening.
Jag tror det, jag ska komma till det, att jag tror det är bland det fetaste man kan vara, att ha varit en jazzig kille. För att då har man en gång, när jazz var relevant för människor, då var man liksom, då spelade han trombon och var hur skön som helst. Sen är ju jazz...
Klarinett är det.
Klarinett var, förlåt.
För det vet jag att han tafsade så obehagligt på när jag såg honom på någon kabaré där. Då var det fingrarna liksom vandrade, sladdrade upp och ner.
Det var, han spelade så kallat negerben.
Nej, men...
det säger man inte längre.
Nej, om någon så anledning... konstigt att du nämnde det. Jättekonstigt, för det säger man inte längre.
Om någon anledning så har folk lättare för att sluta säga negerben än att sluta säga negerboll. Det borde vara ungefär lika. Det argumentet borde komma upp till folk som tycker att de har rätt att säga negerboll. Så borde man säga, säger du fortfarande har... negerben om klarinett? Det kanske inte, det är inte, det är väl ungefär lika ofta en klarinett korsar ens liv som en chokladboll, tänker jag. Eller?
Ja, det är olika vad för slags liv man lever. Är du en högstadiekille som visserligen går kommunala musikskolan, så är det nog ungefär lika frekvent. Ja. Men är du Leif Mannerström?
Tror du han äter mycket chokladbollar?
Nej, han spelar klarinett.
Ja, ja. Snyggt, Jossan. Det jag skulle säga om att vara en jazzig kille, då har man en gång varit inne i ett jävligt skönt umgänge där man också varit respekterad för det man gör. Men sen är ju jazzen sån att den, liksom, den händer ju utanför samhället. Folk håller ju på i detta nu och spelar jazz i sina små grupper som vi aldrig behöver vara med om, liksom.
Och då... ibland utsätts vi för det.
Ja, ja, men det gör vi. Men det är möjligt att leva ett liv i sin lilla jazzbubbla. Så medan samhället fortsätter förändras och gå framåt, så är ju jazzbubblan är ju hermetiskt tillsluten. De behöver aldrig bry sig om det. Han lever ju kvar in i sin jazzbubbla. Och det tror jag är asket.
Ja, men är det inte så i författarbubblan är väl det också härligt? Eller i sin kockbubbla?
Jo, men det är ju mer relevant fortfarande. Det är ju inte så att du behöver inte skämmas för att du är kock. Eller? Eller så här, så nej, men, du kan ju utvecklas han... med samhället som kock. Ja, men hade Jacques Werup börjat idag så hade han ju inte valt jazzen. Då hade han ju valt något annat. Då hade han varit estradpoet och kanske så här rappat.
Hade han varit Berang Miri?
Han hade kanske varit Oscar Hanska. Om vi nu är inne på ganska så smala referens. Det blir ju så när vi pratar i de här poetkretsarna.
Ja, det är ju lätt hänt.
Det bara slog mig att jazzbubblan var härlig när jag gick förbi Jacques Werup idag.
Men jag skulle säga så här, att Leif Mannerström har inte heller utvecklats med sitt samhälle. Han gör ju fortfarande världens tjockaste såser. Alltså det är ju väl samma sak.
Ja, okej, han kan, ja, men då är väl den kockbubblan. Det är inte all, han, det finns många kockbubblor i så fall. Då lever han väl i en kockbubbla som Leif Mannerström-bubblan lever han i. Och den är väl lika härlig då?
Ja, nej, men jag menar,
han är ju relevant. Han är ju programledare i tv. Han kanske hetare än någonsin just nu. Det är ju inte Jacques Werup.
Nej, kanske inte då. Så... jag önskar att han var.
Hur mycket av Jacques Werups poesi har du läst?
Jag har fått uppläst för mig av han själv.
Ja, du är ju faktiskt en av de större Jacques Werups-konsumenterna jag känner.
Det vill jag inte säga. Eller, ja, det är på, jag vet inte hur många du känner ju. Så att det är klart att Kanske är det då. Jag har sett en uppläsning en gång och den är hånat i radio.
Ja, 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 men då har du ju både, då har du ju faktiskt recenserat Jacques Vier.
Ja, det har jag gjort i Sveriges Radio, så det är inget problem.
Det andra jag stöter på, får jag bara ta det, för det hände mig på vägen hit, som man brukar säga när man stoppar. Det här hände mig på vägen hit och det är inga spektakulära saker. Jag gick förbi ett öppet fönster.
Mm.
Så var det,
var det slutet?
Så var det en kvinna som skrattade där inne. Och det var inget fult skratt på något sätt. Det var ett härligt, innerligt skratt som hon liksom kvittrade ut genom fönstret.
Och då började du gråta?
Nej, inte alls, inte alls. Varför skulle jag?
Nej, men det kändes som att det skulle bara bli en skitdeppig historia. Jag hörde en kvinna skratta.
Du är ute efter att det ska finnas en knorr på den här historien. Det kanske det inte gör. Detta kanske var lite som en Jacques Vier-uppdikt med.
Ja, okej. Okay. Kommer Miss Tanja in i bilden snart?
Nej. Nu är vi ute på väldigt smala referenser.
Ja, men Miss Tanja brukar göra en appearance i hans olika noveller, eller vad nu man kallar det. Verser.
Ja, strofer.
Åder.
Nej, det var, ja, det kan väl vara Miss Tanja. Det lät som en lite yngre kvinna än jag trodde om Jacques Vier.
Jag tror att Miss Tanja var lite yngre än Jacques själv.
Ja,
när
men
detta
det
hände.
Är ju alla människor. Jag hörde den här kvinnan, jag såg henne inte, jag hörde bara en skratt. Mm. Mm. Och det blev så himla, himla tydligt för mig vad djuriskt ett skratte. För att hon skrattade ju liksom, ja, hon kanske var där med sin man eller pojkvän eller flickvän då. Ja, nu ska vara så. Nej, men, så att hon skrattade ju spontant åt något hon sa utan att tänka på att hon också blev observerad av mig. Och det var liksom, hade någon sagt att där inne är ett så här, det finns en speciell sorts apa som bara bor i Borneo. Den bor i den lägenheten. Då hade jag köpt det. För att när jag inte såg henne, eller om någon hade sagt en särskild sorts hyena som bara finns i ett exemplar. Den bor i den lägenheten, den låter så här. Då hade jag direkt köpt det. Så djuriskt var hennes skratt. Och det är andra skratt, tror jag.
Nummer ett, så tack gode gud att hon inte så tänkte att nu kommer jag inte skratta, eller jag kan inte skratta utan att bli observerad av Kringland Svensson. Det var ett svinhemskt om alla kring och tänkte det.
Ja.
Nummer två, det är ju ett naturligt ljud.
Ja.
Djuriskt, det är ju mer att det är, ja, det är klart, det är ett primitivt ljud, för det har ju funnits alltid.
Visst är det, men man tänker ofta när någon säger så här, fan vad, när någon säger att något är djuriskt, då tänker man att det har någon sorts knulleri inblandat. Eller hur?
Du tänker det.
Ja, men
jag hörde nog din spellista i P3. Det var knull hit och snuskeri dit.
Det var inte så mycket snusk. Var det inte motsatt?
Du sa knulla. Ordet knulla. Kanske. Jag tror det var en 35 sekunder in i programmet.
Ja, men jag pratade lite knulla. Det gjorde jag väl. Men vadå, om någon säger så här, mina grannar, de låter, det är helt djuriskt. De låter som två djur.
Då ja, tänker då tror man inte att de säger mu.
Och du tänker framförallt inte att de sitter och skrattar på mot varandra. Du tänker ju att de ligger och knullar.
Ja, men varför använder du ordet djuriskt då?
Ja, men jag tänker så här att jag är inte så säker. Låter det så
jävla
djuriskt
när människor... Skrattade hon
så här?
Skrattade hon så?
Hon hade ett lite kacklande skratt. Någonstans mellan apa och hund kanske.
De kacklar väl inte något av de djuren?
Vadå, en apa? Chatt.
Ja, men så, kackel hund... är något helt annat djur.
Ja, men okej. Hon bjäbbade lite då, som en liten hund. Eller chattrade som en apa. Någonstans däremellan var det. Det var ju, men när jag tänker på det så tycker jag kanske inte sex låter så djuriskt. Utan det är ju mer en kontrollerad situation. Det är något man liksom är inlärd i, hur man ska ha sex och hur det ska låta. Det finns
jag mycket... skäms nu över mitt ljud i lät innan. Det är inte så jag låter när jag ligger med dem, vill jag säga. Det var mer att jag försökte härma ett djur som inte riktigt finns.
Ja, just det. Du stönar.
Var
du
inte rädd för att ha sex med mig? Det är det jag vill säga.
Nej, okej, då har du sagt det.
Det var inte det jag ville säga. Jag försöker göra skojpoäng och nu blir det bara genant.
Ja.
Men du ska klara mig ur detta.
Prata
nu,
inte så mycket om att ha sex med dig, Jossa.
Nej, men du gör ju det nu. Nu tog du upp det igen.
Nej, men jag tar absolut inte tag.
Panik! Det är mig ur detta!
Nu är du djurisk på det dåliga sättet. Ja, men när du sa, hur låter det? Jag ska inte härma dig när du stönar. Det blir en helt ohållbar situation. Nej, men sex är så fullt av förväntningar på hur det ska låta, hur det ska vara. Så där jag tror att man är mycket mer kontrollerad i den situationen än när man skrattar och inte vet att någon står och för anteckningar på andra sidan fönsterrutan.
Stod du utanför och förde anteckningar?
Jag var tvungen att skriva upp det så jag inte skulle glömma bort det.
Så det gjorde inga större intryck på dig. Det var på vägen hit, alltså dit du skulle. Det var kanske 10 minuter sen. Och du var tvungen att skriva upp det för att minnas det.
Ja, ja.
Då har du tungsått i livet.
Vad menar du?
Då har du inte mycket som kommer till dig.
Nej, vad menar? Det kommer ju saker hela tiden. Det kommer så mycket så jag måste skriva ner dem.
Ja, okej.
Okay. Du kan du säga att jag har tunnsått. Om jag först springer på Jacques Verup och sen hör ett ljud som jag tycker låter som ett mellanting mellan en apa och en hund.
Ja, om det är detta du har och måste skriva upp det. Okay. Det är det jag menar, då är det inte mycket.
Du tycker det här var inte tillräckligt bra för att skriva
så. Du gjorde väl inte tillräckligt stort intryck om du är tvungen att skriva upp Jacques Verup och... Någon skrattade.
Men jag har massa starka intryck som jag glömt bort. Jag har glömt bort hur det var första gången jag runkade. Jag har ingen aning om hur det var.
Nej, men varför ska du behöva ens minnas det? Du vet ju hur det är att runka, punkt slut.
Ja, men man kan väl tycka att något som skulle bli en hobby, att första gången man gör det, att det skulle vara liksom göra något sorts intryck på mig.
Men kring något för dagbok då? Du behöver ju inte berätta det för mig.
Är inte den här podden något av en dagbok? Nu var jag lite så överhettad av att du pratade så mycket sex. Det var därför jag tog runka som ett exempel.
Sitter du och är överhettad i detta nu? Flammar dina kinder?
Ja, men det kanske de gör. Fast ja. Av genans.
Jag kommer gå vidare härifrån nu. Och berätta vad jag har gjort sen sist.
Bara tänk på att snuskkvoten är fylld.
Ja, jag ska inte komma med något snusk.
Nej,
alls.
Tack.
Jag ska ju berätta att jag har invigt Stockholm Open.
Nej, men, och det är ingen snusk nu. Du invigde den inte på det sättet.
Vad menar du? Att jag skulle på något sätt använt centerkorten som mitt eget underlag?
Men om man köper en ny säng så kanske man inviger den.
Genom att sova i den, ja.
Nej, det är inte alls så man använder ut. Är det så du trott? Om någon har köpt sig, har du flyttat in i en ny lägenhet? Ja, har ni,
ja, men det är inte så jag tror
den
när de säger att kungen ska inviga det här köpcentret. Då föreställer jag mig inte att kung Carl Gustaf står och knullar med någon i provhytt.
Nu blev det nästan som att det blev snusk i alla fall.
Visst var det på något sätt att man ledde in det? Var någon som riktigt liksom tog den fanan och förde oss där?
Absolut, det var mitt fel. Det var mitt fel.
Ja.
Fortsätt,
ja.
Du invigde Stockholm Open.
På ett helt vanligt sätt.
Ja.
Ja, jag och Ola Selmén invigde Stockholm Open på Centerkorten.
Ja, absolut.
Med Kungliga Tennishallen.
Absolut. En kunglig behandling.
Ja, men det går inte detta. Det ekar väldigt mycket i Kungliga Tennishallen, så det är bra för dig om du ska inviga den någon gång.
Vad menar du med det?
Att det låter mycket, så att låter du mycket så låter det hörs det överallt.
Okej, okay, ja, det är väl bra för alla människor i så fall.
Som ska inviga.
Vi bara stannar upp lite och begrundar det märkliga att du har invigt så kom open.
Ska
vi börja i den änden?
För att varför inte?
Det är ju det är lätt att glömma bort det i mängden av information som vi slänger ut oss här. Hur kom det sig att du invigde så kom open?
Det är väl återigen det här folk ser att även om jag inte har alls stort intresse för sport så liksom rycks jag ändå dit. Jag får ändå vara med i olika slags idrottssammanhang. Och
du har ju bevakat OS, det är ju helt bizarrt.
Ja visst, det är sjukt. Två
många,
stycken.
Tänk så många människor som skulle döda för det knäcket. Var det två OS du bevakade?
Nej, men dels har jag varit med och rapporterat på en. Så fick jag vara med och kommentera nu senaste. Ola Selmén drog med mig i studion här. Då fick jag sitta och cykla ett tempoloppet samtidigt som juniormästaren gjorde det bredvid mig, va? Så då satt jag och cyklade och fick kommentera rakt ut i Sveriges Radio. Så det var ju kul för mig.
Absolut. Och pyttelite märkligt. Men nu hamnade du alltså i Stockholm Open då?
Ja, det var inte den här pomp och ståt, nu klipper jag av ett band i invigningen, utan det var en sån barndag. Ja. Så att från klockan 11 till 5 så sprang det runt tenniskids i hela Kungliga Tennishallen och lirade boll och skojade och skrattade. Och Jonas Björkman och Thomas Johansson, gamla tennismästare, de spelade en match med stekpannor och lilla sportspegeln var där och så.
Det låter påkostat.
Vi skulle ha ner alla barnen. Det är inte så stor grej att berätta själva invigningen. Vi skulle skoja med dem, skattas. Vi tog ner alla barnen på centerkorten och så fick de leka olika lekar. Det sjuka var att vi hade dem i varsitt lag på varsin sida. Det var 120 barn kanske. På varsin sida nätet så stod de där. Och så skulle de ha en jättestor boll som skulle skjuta över näten. Och så var det Benny Hill-musik med tiden. Och när musiken slutade så den som hade bollen på sin sida förlorade.
Det låter jättefarligt att hundratals barn har tennisracketar och ska slå på samma boll.
Nej, inget tennisracket, utan det var en jätteboll. Alltså det var en boll som var kanske en meter stor.
Så han skulle bara slå den med sina knytnävar istället.
Nu, det är som att så här hade du spelat det. Men Alvanda gjorde ju volleybollslag. Man kan ju använda den tekniken också.
Ja, såklart.
Och så sa jag till Ola så här, det är nog bra att vi riktigt håller koll på vilken sida det är på, för det här är ju folk som spelar tennis professionellt. Även om de är 7 så kommer de ändå tycka det är viktigt vem som vinner. Och Ola bara, nej, de är ju barn. Vem hade rätt i det läget, tror du?
Jag tror jättemycket att du hade rätt.
Ja! Detta var ju även, alltså folk var ju liksom 4 år gamla. Ändå var det liksom, de kom och skrek på mig och sa, det var på deras sida! Nu går vi vidare och leker en annan rolig lek. Jonas Björkman, kom!
Men vi bara stannar, och Ola Selmen vet, alltså det här är ju, dels att barn, varför skulle inte barn ha vinnarskalle? Och det andra är ju, det här är ju barn som valt att hålla på med idrott.
Mm. Eller deras föräldrar kan också ha valt det. För det var också så att man fick prova på tennis. Så vi fick stå och spela lite tennis med mjuka bollar. De kunde ju inte alls. Men föräldrarna stod ivrigt där. Ta den nu, bollen! Den kan du ta! Och så blev det lite bråk mellan syskon och sådär. Så att det var ju...
Det är någon sorts solsidan föräldraskap här.
Det är tennis... Jag har ju aldrig varit inne i den världen, va? För att jag har inte bott i Båstad eller Stockholm. Så här. Men det är ju ganska så rika människor som sysslar med det.
Ja, ja. Just
det. Snygga är de ju också allihopa. Det är det som är så sjukt. Alla
det är
snygga.
Väl kanske den snyggaste sporten vi har.
Jag eftersom tror det.
Man är lite finklädd när man spelar tennis.
Mm, man har kjol och så vidare.
Ja.
Jo, så att var de inte tävlingsbarn så blev de ju det av sina föräldrar också.
Ja, just det.
Och det var ju oerhört. Alltså man fick vara snabb där på att försöka övertyga dem om att det var inte... Det går bra att tjäna en poäng på nästa tävling. Det hjälpte ju inte. De var ju ändå svinsura såklart.
Mm.
Men så, pedagogiskt så vann ju alla då i chipsregnet. Och då var såklart alla 12-åriga killarna längst fram och stal alla chipspåsarna. Så att många barn började gråta. Men så kan det vara. Ja. Men det som var härligt var ju att man fick ju träffa Jonas Björkman.
Ja, du överraskar mig nu. Alltså, jag hade nästan inte tippat att du visste vem det var.
Ja, men det har jag fått lära mig nu.
Men hur kunde du då tycka det var härligt?
Nej, men jag känner igen honom på bild. Jag har sett bilden.
Den
kände jag igen. Och sen så det första han sa, vi var där i fredags. Och så hade vi en så här förmöte och skulle kolla läget och sådär. Då det första han säger så här, jag är från Småland, va? Ja, det var kul. Jättekul. Så berättade han för Ola att han hade träffat Malin, hans tjej. För att han var med helt magiskt. För att jag och Jola Berova, vi är ju barndomskompisar. Och jag har ju alltid varit så himla avundsjuk och sagt så här till Jo, kom igen nu, berätta hur tricks går till. Han har aldrig berättat. Så Jola Bero har alltid haft en upp på världsfiran i tennis. Hur bra han ändå är på tennis så har ändå Jola Bero varit steget över. Sjukt, va?
Ja, för det vi blir invigda i här, det är ju en ny dimension av töntighet hos Jola Bero. Ingenting av det han spelar fram är ju spel då. Då tycker han ju sina trollerikonster är så viktiga så han inte ens berättar dem för Jonas Björkman.
Nej, så därför så var det ju så här att Jonas Björkman hade ju gått, alltså verkligen, de är ju barnomskompisar så kanske gått i 40 år och velat se tricks. Och sen så säger helt plötsligt Jola Bero och ringer, hej Jonas Björkman, vet du vad, du kan få se tricks. Får jag, om du är med i TV-programmet Helt Magiskt. Han skrev upp sig direkt.
Nej, men det här är så himla, himla konstigt. Men då blev det ju så här, om då Jonas Björkman alltid stått lite under Jola Bero för att han inte fått lära sig några tricks. Mm. Nu när han fick lära sig trixen, då måste han ju skjutit ifrån något så enormt.
Nej, men vet du, jag tror fortfarande Jonas Björkman dels tycker om magi, om vi ska kalla det, så himla mycket.
Uppenbarligen tycker han ju om magi. Illusioner skulle väl Jola Bero föredra.
Och också tror jag att det är, man inser ju också att det är ju de rollerna man har på lågstadiet, de ändras aldrig. Jola Bero måste ju ha varit framförallt cool på mänsklar om man heter Joe. Han heter inte det, jag vet, det är skoj. Men är det roligt att Jola Bero, hur töntig han än är, så kommer han alltid vara ballare än Jonas Björkman.
Det här är ganska intressant. Jag tänkte på en liknande tanke slog mig idag. Men vi kan börja med din, att det är ju hemskt att så himla mycket styrs av när man inte har någon chans att välja över.
Precis.
Att man blir cementerad som människa så tidigt.
Mm.
Det är ju fruktansvärt alltså.
Men sen kanske det också Jonas Björkman är snäll som människa.
Det så gick ju hyfsat bra för Jonas Björkman också.
Ja, får man väl också. Säga. Men kan... jämför med Jola Bero.
Ja, när de träffas verkar det ju tydligen vara så att, att en är beroende på ställning till den andra. Att han, som han inte får veta de här trolleritrixen. Nej, men det jag tänkte på var så här att man pratar så ofta om att det är viktigt att folk skaffar sig en utbildning.
Ja.
För att få ett jobb eller att man ligger i skolan.
Mm.
Så försökte jag resonera med mig själv. Vad har skolan gett mig? Ingenting. Eller jag, den har ju gett mig något, för det är skönt för självförtroende.
Den har väl gett en utbildning ändå?
Jo, men vad utbildning är gett mig, ingenting. Det är ju skönt för självförtroende att veta att man kan saker. Såklart. Ja. Men, däremot, så har intressen gett mig någonting. Alltså, under en 10-årsperiod så hade jag kanske inga intressen.
Nej.
Alltså, jag spelade fotboll och sådär fram till när jag var tonåring och barn och sånt där. Då var ju det mitt intresse.
Mm.
Sen slutade jag spela fotboll. Hade inga intressen fram till jag var 25. Alltså jag var inte intresserad av saker. Sen skaffade jag mig ett intresse. Okej, jag ska hålla på med stand-up comedy. Pang! Mitt liv, mitt jobb, min verksamhet.
Varför läste inte du böcker nu tiden där?
Jo, det är klart. Jo, men det var inget. Ja, men det är väl också bra. Pang! Ja, nu skriver jag böcker. Nu lever jag på...
Fast att läsa böcker är ju ett intresse.
Nej, men hade jag inte lärt mig läsa hade jag inte kunnat skriva. Eller man måste ju läsa jättemycket för att kunna skriva.
Va? Jag motstrider att du inte har något intresse. Jag menar att intresset var att läsa böcker.
Ja, och det intresset kastar jag in på nu. Kastar in på.
Ja, så du menar att du... Jaha, men du säger att du inte hade något intresse.
Okej. Lägg inte tyngdpunkten här på just det här. Jag hade väl ett intresse då.
Men det är ju uppenbart en lögn som kommer här. Okay. Då måste jag ju sticka hål på den lögnen. Om någon går och koketterar med att jag tyckte inte om någonting i 10 års tid.
Okej, okay, jag läste
du
böcker.
Du tyckte om supa, knulla och läsa böcker.
Ja.
Det var dina tre intressen.
Och nu kan jag ju i alla fall leva på ett av de intressena.
Ja. Låt oss säga osagt vilket.
Ja, det kan vi absolut låta hänga med.
Jag ska säga att du har levt ganska gött på ditt super med. Du har haft många bra historier utav det.
Ja, men det styrker bara min tes att intressen är så himla mycket viktigare än utbildning.
Fast du skaffade ju intresset på grund av din utbildning. Hade du inte lärt dig läsa så hade du inte tyckt det var så fett med att läsa de kvinnliga böckerna.
Vad är det nu, de kvinnliga böckerna? Att jag ska ha läst
att man sitter och bläddrar. Nej, blygdläpparna. Att man sitter och bläddrar.
Nej, men herregud.
Va? Ja, men vadå? Det var väl lite okej?
Ja, det är okej. Men man måste förklara ett skämt så är det inte alltid så bra. Nej, det är bara, men så här, det är lätt att fördöma de här föräldrarna som skickar sina barn på tennisträningar fast de kanske inte vill. Men de försöker ge sina barn ett intresse. Alltså, ibland kan jag få panik så här när jag hör om så här 19-åringar som startar fanzin och driver dem så himla framgångsrikt. För jag tänker, shit, vilket försprång de kommer ha på mig. För de har det här intresset nu redan. Varför skaffar jag mitt riktiga intresse är ju stand-up comedy och humor och sånt där. Det skaffar jag ju först när jag var 25.
Fast du har ju, det går ju inte att ha ett försprång bakåt i tid.
Nej, precis. Men när de är 25 så kommer de ju vara en ljusår före mig.
Ja, men passa på nu då.
Ja, jag får passa på att njuta nu, absolut.
Ja, men du har ju försprånget nu. Du kan ju passa på att skaffa dig 1000 intressen. Du har ju lärt dig koden.
Man kan skaffa nya intressen. Men det är ju bättre ju tidigare man skaffar intressen. Man borde liksom bara ha, istället för, man skulle kapa ett år på gymnasiet och säga så här, nu, skaffa intressen.
Nej, men det är det vi har redan gjort, esteterna. Vi var ju svinsnabba med att skaffa intressen.
Ja.
Vi sökte till estetutbildningen och helt plötsligt så älskade vi dans, teater, musik och konst.
Exakt, det här är vad jag, det här styrker också min tes, för jag har tänkt på det att ibland när du och jag, när vi är kanske på en festival, så känner du mycket mer människor än jag. För att du har gått bland människor som haft intressen.
Ja, eller va?
Ja, men du har gått på de här folkhögskolorna. Du har liksom hängt med människor som, ja, någon var intresserad av att fota, du känner en fotograf.
Jaha.
Alla sådana människor har fått lära känna efter jag fyllde 25.
Men det var väl bara för att du var för ointresserad av andra människor. Du gick väl också gymnasiet? Alla människor där skaffade väl sig också olika karriärer. Du kunde väl lära känna dem på gymnasiet?
Ja, det kunde väl. Men de var ju inte intresserade. De var inte, alltså, om du gick i estetlinjen så är det mer byggt på ditt stora intresse för teater.
Ja, det fanns ju mer roliga människor att hänga med där ju.
Ja, jag hade ju inget intresse för samhällsvetenskap. Eller det hade jag väl på något sätt. Men de tråkiga jävlarna vill jag inte hänga med nu.
Häng med lärarna då. De är ju verkligen intresserade av samhällsvetenskap.
Ja, det kan man, jag vill göra då. Nej, jag lär ju såklart känna härliga kamrater. Kamrater, ja. det ska man ju ha. Men jag hade... Är det helt tokigt det jag säger? Att man ska ha mycket intresse när man är ung?
Ja, det är inte helt tokigt. Det är väl sant. Men jag tror att många har bara intressen så fort de liksom skaffar sig ett medvetande. Så tycker man det är peppigt med... Ja, jag ska lära mig gå. Det är mitt intresse nu. Nu har jag gjort det. Då är mitt nästa intresse kanske...
Lära mig äta själv.
Ja, det är det intresse man har. Och sen är det då att leka fotboll eller leka häst. Då är det mina intressen.
Absolut.
Ja. Men då, om du inte hade några intressen, då måste du varit lite störd.
Nej, men jag hade ju intressen. Jag ville ju spela fotboll till exempel. Och sen musik. Musik hade jag ett bra intresse i. Det är jag glad för. Sen blev ju inte det något.
Vad menar du? Du skäller ju bara på din eget ungdomsjag att den inte var intresserad av roligare grejer.
Nej, jag blir rädd över att det är så skört allting. Men hade jag inte börjat intressera mig för stand-up när jag var 25? Då hade jag inte haft något jobb. Eller då hade jag inte jobbat med det här nu. Då kanske jag hade gjort något fetare.
Nej, men du har haft ett annat jobb ju.
Ja, precis. Så det går inte att tänka så, för då hade jag inte kunnat tänka den tanken.
Nej.
Så jag vet inte vad det här landar i.
Nej. Jag tror inte någon vet det.
Nej, men då har vi inget där.
Nej. Vill du höra en sak jag såg i fredags? Jag twittrade om det också.
Ja, det, ibland missar jag något tweet du skickar iväg.
Jasså.
Så att det kan tålas och upprepas.
Jag kollade på Körslaget i fredags, har du sett det?
Det tweetet såg jag. Jag hoppades att du skulle prata om det här. Men vi tar det från början. Du såg på Körslaget.
Ja, nej, jag minns inte ens när det var. Och varför? Jo, jag skulle jobba därefter så jag kunde inte göra någonting annat på lördagen. Så då blev det att jag satt och kollade på Körslaget. Tänkte jag, det är väl intressant, det kan jag göra just för poddens skull. Då har jag någonting att prata om där.
Just det.
Det första som slår mig är att det finns ju inte en enda invandrare i hela programmet. Är inte det ganska så ny? Jo, förutom då, det finns en färgad kille och det är Putte Nelson.
Ja.
Men han är ju så svensk så det dänger honom.
Han är väl adopterad liksom. Säkert?
Nej, han är född... i Kongo. Eller var det, ja. Det Joe Wilfred Tsonga?
Bara det att, att du kunde pricka ut en utomnordisk människa.
Det var väldigt intressant. För att det enda som folk har nu i alla medieproducenter, som deras liksom största motto är ju, det måste vara kvinna eller invandrare eller en ung människa.
Just det.
Och här var ju ingenting. Nej. Det var ju bara vita medelålders, lite yngre medelåldern, men alla kom från liksom en småstad. Det är ju själva tanken, idén är ju att det måste komma från Vetlanda eller från Vadstena.
Konceptet är att en kändis som kommer från, säg Vadstena, åker till Vadstena och plockar ihop en kör.
Ja. Jag och förstår. Då tar ju den människor som kan sjunga från början, som har också självförtroende nog att gå till en audition och sjunga och säga, här sjunger jag! Och de bara, perfekt, du ska vara med. Det vill säga, det blir ju utgallring av de vitaste vita.
Men vita, till skillnad från svarta, så är ju vita inte kända för sina sångtalanger på samma sätt.
Nej, och heller inte sin... Jo, körtraditionen har ju Sverige, men det är ju ändå inte där det står.
Det finns ju också någon slags gospeltradition.
Visst finns det som är stor bland nu kanske det är jätte heter det, stereotyp eller att hävda att svarta håller på med gospel.
Vi säger inte att alla svarta sjunger gospel.
Nej, men det är ju det startade gospeln startade ju mycket riktigt hos de svarta. Och då är det ju fruktansvärt intressant program att det går liksom på bästa sändningstid till 4. Folk ringer in och röstar och älskar detta programmet.
Ja.
Hur kommer det sig?
Nej, jag kan absolut inte svara på det. För att det finns liksom inte en bildruta av det programmet som kan intressera mig på något sätt.
Jo, det finns en bildruta. För mitt i alltihopa så är det lottodragning.
Just det.
Hela början pågår, man sjunger, det är massa grejer, folk älskar Louise Hofsten och så vidare. Mm. Och sen så är det bara, och nu kan du väl berätta Magdalena, lottodragningen. Ha, nu ska du dra lotto mitt i programmet. Intressant, det kan man göra. Visst, TV4 tjänar pengar på att ha olika slags tävlingar i alla program.
Ja.
Men det bästa av allt är då, för att de ska ursäkta att lottodragningen är med, så är en av dragningarna gjorda av en kör.
Så de sjunger siffrorna.
Ja, så först är det då den vanliga människan som säger då 32, en 3, 2 och en 3, vanlig 3. Men så kommer då, och nu är det lottodragning 2, och då är det Engelbrekts Körn som framträder. Och då är det så här, blädder, 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 rullar ner en boll, 27, 2, 7. Och så är de med ett litet fönster som är liksom alla inklippta. Och när det är deras tur, då åker de ner och så får man höra dem bara så 52, 52.
Men har de bestämt, har de, för alla siffror kan ju inte sjungas på samma sätt. Man kan inte sjunga 5 på samma sätt som 32.
Nej, utan då är det olika människor i hela kören, liksom en var, och så ibland är de två. Så det är en människa bara som sjunger liksom enkel tvåa.
Aha, tvåa. Det är ju hela idén med en kör upphör ju då.
Men då är det ingen kör, utan då är det bara massa, massa ansikten.
Solisterna. Men så alla har övat in en speciell nummersång.
Ja!
Du får tvivlan, gå hem och skriva, här är partituret. Gå in och...
Det dumma är ju att de har ju inte några toner. Så alla sjunger ungefär likadant, fast inte likadant. Utan det blir så, 27, 2, 7, och så kommer nästa, och 33, 3, 3. Alltså det är väldigt, väldigt, väldigt dåligt. De hade lika gärna kunnat säga 33, 3, 3. Så hade det varit lika mycket kör som att de 55, 5, 5.
Ja, alltså, jag är mållös just här.
För de kan ju inte heller sjunga en hel låt, för det hinner de ju inte. Det är ju dragning, de hinner inte det. Femma, femma. Utan det blir ju verkligen femma, femma, trea, tvåa.
Men det här är ju helt surrealistiskt. Alltså, jag tycker ibland så säger vi saker som jag när podden är ute, så tänker jag så här, varför sa vi det? Nu får man ligga här och skämmas för att man säger en massa knäppa saker. Men det här är ju det konstigaste jag hört nästan.
Ja,
överreagerar
nästan
jag nu? Eller,
men jag såg framför mig att detta liksom är en slags konsthappening jag ser. Det är någon performance som jag inte förstår skämtet med.
Nej, det låter, när du berättar det, jag får ju se det här då, jag får gå in på TV, är det TV4 som gör det här?
Det är TV4 som gör Körslaget, och jag var road, underhållen hela vägen.
Ja, det förstår, eller jag, nej, det förstår jag inte alls.
Kan inte någon som är duktig tekniskt, kan inte någon bara leta upp det här och klippa ut och lägga upp det på YouTube och sen så länka det på vår mål? Det var ganska långt in i programmet.
Eventuellt så finns det kanske på YouTube.
Ja, kanske. Någon borde ju upp likadant som den teckentolkare, så är ju det här otroligt spännande.
Absolut. Jag är glad att du delar med dig. Min värld blev helt plötsligt lite större.
Svart och vit.
Ja.
Vill du också höra succé-eventet LFEF? Låter fint är fruktansvärt.
Ja, varför inte?
Det är inte jag som har kommit på det, utan har vi gästspel från en lyssnare.
Ja, det kan man göra såklart. Man får vara med. Absolut. Och påverka programinnehållet.
Det är att Dr. Blau som blå då.
En twittrare här.
Ja, han hade twittrat till mig. Sätesbjudning.
Mm.
Det är bra.
Ja, det är bra. För det låter faktiskt bara trevligt.
Visst, det låter det härligt?
Det låter ju precis som att man ska få sitta i någons knä.
Eller hur? Och att, men också att han skrev förklaring, så att man vill ju alltid gå på en bjudning. Va? Vad bjuds det på här? Ja, kul! Ja. Ja, en sätesbjudning.
Man bjuder på ett säte. Det finns nästan ingenting som låter tråkigt med det här.
Nej,
men om vi ska dra snabbt, jag är inte helt säker på vad en sätesbjudning är.
Det är väl så att det är en komplikation vid en förlossning, va? Är det inte så att barnet vänder sig på tvären och helt plötsligt så måste man sprätta upp kvinnan?
När du sa det så, med så målande bilder, så var det inte alls så trevligt.
Nej, det är ju fruktansvärt.
Sätesbjudning ger jag högsta betyg.
Ja, eller hur? Dr. Blau har verkligen gjort bra ifrån sig. Ja. En stor applåd ska du ha.
Ja, det får han. Och vill man vara med och påverka innehållet så kan man höra av sig till oss på Twitter. Då är det hashtag CT-podd med ett D.
Ja, så kan man äta mig, Josefinito, eller dig kring land.
Med det på slutet, ja. Absolut. Ska jag berätta någonting som jag har tänkt på?
Gärna.
Du vet så här, att det finns ju människor som inte tycker om homosexuella. Det är inte nyheter.
Jag blev inte Hasse Brontén tyst nu, jag bara svalde.
Ja. Nej, men som liksom, det finns, man kan tycka illa om bögar av olika anledningar. Vissa kanske tycker att de utgör ett hot. Så här att om mina barn ser det här så blir de också bögar och så blir hela samhället infekterat
av bögighet. Alltså att de ser en
bög? Vad sa du?
Du menar att om mina barn ser en bög?
Ja, ja, precis. Ja. Man vill inte ha det. Man tycker det förstör familjen. Nu gissar jag hur man resonerar. Men sen misstänker jag att det finns människor som också bara tycker att homosexualitet är äckligt.
Mm.
Alltså man ser inga principiella fel med det. Men man tycker liksom, fan, det där ger mig äckelkänslor att se två män kyssa varandra.
Mm.
Det kan finnas sådana människor.
Mm.
Och det är extremt svårt att acceptera ju. Eller det ska vi inte behöva acceptera. Utan vi ska bara kunna avfärda dem, att de har fel, att skärpa dem. Men jag var med om...
Ja, men vad är det? Nu vill jag bara... Tänk efter nu här, Kringland. Det är det sista du ska gå ut med podden här. Det är det sista de kommer minnas.
Absolut.
Kommer du på något sätt ställa dig på dem du förklarade det nu, deras sida i slutet av den här historien?
Absolut inte. Du kan vara helt lugn. Det här är en smakfull historia ur verkligheten.
Då backar jag.
Ja. Men jag är glad att du varnar mig, för den här podden har redan, den har balanserat på slak lina.
Den har inte bara balanserat, den har ner och vänt. Den har, skithunnan.
Det har de verkligen. Jag fick vara med om när mina egna gränser testades. Där jag kunde säga, det här beteendet, det skadar ingen. Det är inte dåligt för samhället, men det äcklar mig lite. Så jag vill helst att det ska upphöra.
Nu, det är så himla nära nu att du är över på sidan som du precis beskrev de människorna. Men absolut.
Absolut. Men jag ska lugna dig. Det här har ingenting med homosexuella att göra.
Nej.
Utan jag såg en dokumentär som heter Project NIM.
Mm-hmm.
Som var, den kan jag rekommendera. Den handlar om, det var på 70-talet. Man skulle göra ett språkexperiment genom att låta en apa växa upp i en familj precis som ett vanligt barn. Och så skulle man se, kommer apan börja prata då? Nej, det kommer inte prata.
Det är för bra upplägg här, det är för mycket som är för härligt. Okej, jag väljer att inte säga någonting.
Ja,
apor om Calimoreus familj.
Apor kan ju inte prata, de har inte de talorgan som behövs. Men man kan lära dem att prata teckenspråk då.
Man kan lära dem att spela nyckelharpa.
Det är absolut. Är det någon sorts running gag vi har att Calimoreus skulle se ut som en apa?
Ja, men han ser väl lite grann ut som en apa.
Ja, det kanske han gör. Det är inte det första djuret som kommer till. Ja, men kanske lite aplik då.
Mm.
Den här apan då växte upp i en familj. Sprang runt i blöja och tröjor och sånt där. Som en liten kofta hade apan. För att den skulle ju vara precis som ett barn.
Ja.
Och då är det så att de flesta barn växer upp i helt normala familjer. Men det här var ju en familj där man tyckte det var helt okej att föda upp en apa som en människa. Så att helt normal var, det var ändå inte helt normala förhållanden för den här apan. Utan det var de flummigaste människor jag någonsin sett.
Aha.
De var någon sorts överklass hippies, de levde som hippies. Fast de hade svin mycket pengar så de kunde verkligen, verkligen leva som hippies. Och verkligen inte bry sig om att behöva tjäna pengar eller något sånt där. För de var täta som fan. Så de kunde bara gå upp i sin egen märklighet. Kvinnan i den här familjen var psykoanalytiker.
Aha.
Så hon hade ju liksom ett, ska man säga, annorlunda eller komplicerat förhållande till mödraskap och barn.
Aha.
Eller själv tyckte hon ju att det var helt okomplicerat, så hon ammade apan.
Nej, men...
Där börjar man ju närma sig något, att det här är pytte lite konstigt. Att en kvinna ammar en apa.
Lite.
Man tycker fortfarande, hon får väl hålla på då. Men det fanns...
Men det är väl lika konstigt att en chefer håller på med en gris. Det gör de ju ibland.
Det gör de, och då tycker man det är lite gulligt. Så här, titta, den här övergivna cheferungen. En gris tog hand om den. Då tycker man det är en solskenshistoria. Här är ju inte riktigt... Jag vet, det finns ju, det är mer komplicerat än när några har valt att föra upp en apa som en människa. Men hon ammade den, och då var jag ändå ganska fin. Men jag märkte att det fanns någonting i den här kvinnans röst som jag störde mig på. Nämligen det här, när man gör något superkonstigt, man vet att det här gör fan inte alla människor, ammar en apa. Men man liksom låtsas som, det är väl självklart att jag ammar min apa. Som att man är så himla, himla fri. Man är så öppen för allting, så ingenting är någonsin konstigt. Men jag släppte igenom det. Sen så börjar hon med ännu mer stolthet i rösten beskriva att ja, Nim började ju, kom ju upp lite i åren och började intressera sig för min kropp. Min nakna kropp.
Nämen.
Och då, jag tycker så här, tycker hon det var så gött att en apa tafsar på henne? Då får hon tycka det. Men hon var lite för stolt över det här. Som att det var lite så här, ja, gissa vems pattar Nim var lite intresserad av. Jo då, de här två, de här två.
Nej, var det inte mer gissa vad Nim har blivit? Han har blivit pubertal. Jag har ändå lyckats uppfostra honom så att han är ganska tidig ut i puberteten.
Jag fick en känsla av att hon tyckte det var en liten fjäder i hatten att Nim valde hennes kropp. Och varför visste Nim så mycket om hennes nakna kropp?
Hon, ja, men det är klart. Det är klart att hon blir glad över det. Hon är för fan ihop med en man som vill uppfostra en apa. Det är klart att hon är glad över att hon äntligen får lite uppmärksamhet från en annan.
Hade du blivit glad om en apa visade intresse för dig? Hade du blivit på något sätt smickrad?
Det händer mig på krogen varje fredag. Tack för mig.
Hade du blivit smickrad om en apa blev kåt på dig?
Nej, det är klart jag inte. Vad är det för fråga? Nej, men det hade inte... du blivit det, Kringland?
Nej, jag vet inte. Jag hade inte blivit osmickrad heller. Men jag hade väl tänkt, ja, men det hade kanske inte betytt någonting för mig.
Nej, jag hoppas att det inte hade betytt någonting för dig.
Men det jag störde mig på med henne var att hon var lite stolt över det här. Och sen att hon, man fick se lite hur de liksom utforskade varandra. Och sen så la hon till, naturligtvis har jag inte sex med Nim. Det är väl, ja, det är väl självklart att du inte har, eftersom han är en apa och du är en psykoanalytisk kvinna.
Och du har också uppfostrat det som en eget barn.
Ja, för i de flesta familjer har ju föräldrarna inte sex med sina människobarn ens. Så det är konstigt att göra ett undantag när ens barn är en apa. Det är en sorts incest som är nästan svårare att begripa sig på.
Jo, det... Ja.
Sen har de ju inga blodsband riktigt. Men även sitt adoptivbarn ska man inte...
Exakt, men vill ju ändå inte ligga med någon som på något sätt har en... Dessutom en stor åldersskillnad till. Är den ens myndig apa?
Nej, den var väl bara 3-4 år eller något när den var i puberteten.
Vad är ett apår nu för tiden?
Ja, jag vet inte, jag tror Nim blev sammanlagt 26 år. Jag vet inte om det är en vanlig apålder.
Möjligtvis då att han får ligga, men inte med sin mamma.
Nej, visst kan man inte det. För att gränsen går ju inte vid adoptivbarn. Den går ju mycket senare än så, innan det är okej. Och den går framförallt inte vid apa. Men då kände jag så här, det här skadar ingen. Men jag tyckte att hon var...
Skadade inte Nim?
Det vet vi inte.
Men Nim kanske tycker det var svinfett. Det var inte han fick så att... blöja, han fick bajsa överallt och hon fick ta på pattar hur mycket han ville. Det är klart att det är skitfett.
Vi ska säga så här, de hade ju inte deras, de utforskade varandra inte så att hon band apan och stoppade in en munboll i honom. Och sen körde på honom med strap-on.
Sluta! Det var inte så. Sluta! Backa nu! Backa! Backa! Ja. Du minns att detta är det sista du säger?
Detta är det sista, nej, det ska inte vara det sista jag säger. Utan det var ju mer, mycket mer, det var ju han som var liksom i så fall, tror jag, påsättaren. Tror jag tanken var. Men nu blev det ju inte så, för att han var ju en apa och hon var en kvinna. Aldrig mötas det båda. Nej, men det slog mig att kanske var det för att hon var så att säga äcklig med sitt koketterande om att allt var normalt. Men kanske var det att jag faktiskt blev lite illa berörd av själva äckligheten i det.
Men alltså, det är klart att hon måste låtsas som att det är normalt. Hon ska ju fan uppfostra en apa. Hon kan inte gå omkring och säga så här, och för övrigt, den här jävla apan som är uppfostrad. Skitkonstig.
Ja, men någon gång måste man ju bli självmedveten när man sitter och äter. Och där har alla kommit nu, här barnen.
Nej, men det är samma sak som att det är föräldrar som har... Det är samma sak föräldrar som har Downs syndrom. Nu säger jag inte att det är samma sak.
Nej, det hoppas jag. Det är en väldigt slak lina det här på mig.
Det är inte samma sak att ha ett apa som, en apa som barn och att ha ett barn med Downs syndrom. Men de som har barn med Downs syndrom är ju så himla happy över det. Det är verkligen det. Fine. Och ibland måste man bara inse att det kanske inte är fine. För att du har ett barn som, ja, men det lider lite mer av olika anledningar. Att det kanske inte kommer leva lika länge och så vidare.
Och så vidare och så vidare. Alltid, precis, och hade man fått
välja. Men man måste ju ändå vara happy, man måste ju liksom vara glad över det man har fått. Nu fick hon ingen unge,
men hon har ju jobbat med att få den här apan. Hon har ju liksom, hon hade ju redan skitmycket barn.
Ja, det gjorde väl de 40-åringarna också som fick Downs syndrombarnen, eller?
Just nu, det är så slåklina. Och jag vill bara säga så här innan vi slutar att jag jämför ju inte homosexuell kärlek med kärleken mellan en kvinna och en apa. Absolut.
Nej,
det är synen på det.
Jag
kände att jag närmade mig nästan de som bara avfärdar bögar för att de är äckliga.
Lite... Jag menar inte att bara 40-åriga kvinnor får Downs syndrom. Det är många barn som får, mammor, folk, föräldrar som får ha. Det är inget fel med att ha Downs syndrom.
Ja, kromosomfel är det ju.
Ja, det är fel på kromosom. På ett sätt är det fel, men inte på det sättet ni tror att vi tror, utan det är på ett biologiskt, det är inget fel på det.
Nej,
det
är... Vad skönt att vi har ryggarna helt fria nu, Jossan. Att den här podden, ingen att vi tog oss igenom den.
Ingen kan inte anklaga oss för att ha varit inkorrekta i den här podden.
Ja, det var allt jag hade.
Ja, jag vill inte säga ett ord mer.
Nej, vi avslutar med den här lilla solskenshistorien ur livet. Facebookgruppen heter Crazy Town med Josefinito och Kringlan. Vi finns på riketssal.se och Twitter då, CT-podd.
Just det, är det någonting mer som händer?
Nästa vecka ska jag spela min och Thomas Höglunds föreställning Västerlandets fall.
På onsdag?
På onsdag nästa vecka. På...
Ja, för då är jag i Malmö, för vi är ju Humorhimlen live i Malmö på torsdagen.
Just det, det kan vi också tipsa folk om. På ja, båda de här eventen se. Sker på Babel.
Jaha.
Tror jag.
Nej. Vi vårt sker på Palladium.
Palladium, okej, okay, då hade jag fel på den.
Det hade du, det får man säga att du hade.
Googla upp det här om ni är intresserade, så hörs vi igen nästa vecka. Vi ska väl försöka komma ut på måndagar i fortsättningen.
Ja, vi får se. Det är nu när vi har så snåriga liv och vi är så deprimerade båda två. Precis. Så får vi se. Ni får vara glada att det kommer någon på det överhuvudtaget.
Det är faktiskt den inställningen man får ha. Vi tackar för oss och säger... Kurt Gallund!
Du utvärderar nu alltså?
Nej, körkigt utvärderar
jag. Ja, det är okej.